Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
HIF är igång med försäsongsmatcherna. Den första spelades i lördags och då vann HIF planenligt med 4-0. Den matchen ska vi syna. Hur mycket man nu kan syna en match, hur mycket man kan gå in djupt i en första träningsmatch för säsongen. Många spelare som luftas och ja, det kanske inte är så att spelet sitter till 100%. Sebastian Rönnström är med idag igen och Erik Persson gör comeback i HIF-podden.
Äntligen!
Välkommen
tillbaka! Se om det blir en bejublad comeback.
Det blir det alltid när du är med i HIF-podden. Då är det bejublat. Och vi ska prata också om silly season-läget. Det finns några namn som vi behöver ta upp där och som vi funderar kring också. För det är rätt många på kontrakt dessutom i HIF-truppen. Kanske titta lite mot nästa match också, mot danska Hvidovre.
Och den sänds ju på hd.se, bara en sån sak.
Precis, det får ni inte glömma. Hd.se, det är där det gäller, händer. Ja, Erik Persson, Sebastian Rönnström, ni båda var på Laröds IP.
Ja, det är underbart mysigt där.
Eller hur? I lördags. Du var där i tjänst, Erik, och du var där privat, Sebastian. Det som var gemensamt var att ni båda fick se 4 HIF-mål och 0 Hittarps-mål.
Det stämmer. Vi stod bredvid varandra och ja, drog våra reflektioner under matchens gång. Och landade väl i att det var väl ungefär vad man kunde förvänta sig. HIF visade väl en del goda tendenser och fick av förklarliga skäl träna en del anfallsspel. Så ska det ju vara när det skiljer sig x antal nivåer mellan lagen. Sen sprattlade Hittarp till ibland och ja, framförallt första 20 väl, Oliver Åkerman hade en stolpträff och så vidare. Men jag formulerade väl som så att en skön mjukstart för HIF, och det är fortfarande mitt intryck några dagar senare här. 3 juniorer som fick testa på A-lagsspel för första gången. En av dem gjorde dessutom ett mål, ett drömmål, Vilgot Karlsson, och så var det sammanlagt 22 HIF-spelare som fick var sin halvlek. Så att, en bra start. Inga skador vad vi vet väl.
Nej, det har inte vad jag har fått någon information om i alla fall. Så det, jag håller med dig om att det var en genomkörare som... ja, men det kändes som att det var väl ändå lite av de svaren man ville se i matchen. HIF som du sa styrde ju spelet mycket och det ska de ju göra, men det var inte den här känslan av att det var lite ringrostigt eller krampaktigt som det kanske för många lag kan vara i första träningsmatchen, utan jag tycker det var på en nivå man kunde förvänta sig och en stabil prestation där HIF försökte eller också lyckades med och spela bra fotboll och komma med fart framåt och hitta in i intressanta ytor. Så det tycker du ändå fanns mycket att ta med sig.
Apropå skadeläget, det slog mig nu att när jag intervjuade Viktor Plikt så var hans vänsterknä lindat, men det skulle bara vara en dösmäll, sa han då. Så att, vi får väl räkna
med det. En dösmäll?
Ja, så brukar jag formulera det. Den dör snabbt.
Okej. <Okay. Ja. laughs> Uppifrån mina trakter, jag är inte så van med det. Okay, du kanske är helt självklart här.
Jag vet inte. Men det lär ha gått över i alla fall. Så kan man säga. Och sen på en individuell nivå, om vi ska ta ut liksom några tecken där. Jag tycker alltid det är svårt att ta ut signaler så här tidigt. Och framförallt när man möter ett lag från så pass mycket lägre nivå. Man får ta det med en rejäl nypa salt. Men jag tycker William Davidsen, nyförvärvet från Vejle visade upp en väldigt bra inläggsfot med vänstran. Det var inget inlägg som fastnade på första gubben, utan det kom till rätt yta varenda gång. Lukas Lingman såg lite skönt kreativ ut också, och det är klart att det är lättare i en sån här match. Han fick ju ytor som han inte kommer få på samma sätt i Allsvenskan och så, men en lovande start av honom också, tycker jag. Nye finländaren från HIK.
Och om det nu är så att eventuellt är någon som lyssnar av er där ute som inte riktigt har fullt koll på de här nya spelarna, var spelar de?
William Davidsen, eller Viljo som han kallas i HF-kretsar redan. Vänsterback, Lukas Lingman, inom mittfältet.
Vänsterback ersätter då Brandur, nej.
Bödvar Bödvarsson.
Står det still i skallen. Nej, men Bödvar Bödvarsson. Kunde man se redan här att det finns mer offensiva krafter i färingen?
Just inläggsfoten, återigen, detta var liksom 45 minuter innan match mot Hittarp, men just inläggsfoten där, det sa vi också till varandra, Sebbe, att något av de här inläggen från Bödvar Bödvarsson hade nog hamnat någon annanstans på lite mer, med lite fel adress. Nu så var det kliniskt på ett annat sätt. Sen är det för tidigt att dra liksom slå på någon stor trumma, men där tyckte jag mig se någon form av skillnad.
Tycker också man såg av det lilla man fick se i den här matchen att det fanns ett driv och ett brinn i honom som var intressant. Han har ju beskrivits och varvats som för att vara en karaktärspelare, och kändes rejäl i sitt spel och
var verbal också.
Lät mycket på planen, så lovande tendenser från honom. Det är väl om jag också ska plocka ut någon spelare som stack ut så vill jag nu nämna honom. Viktor Blixt, som vi också snuddade, vi gjorde också en bra första halvlek som högerback då. Låg ju bakom första målet med en fin aktion på nere vid hörnflaggan. Så han var också spännande. Tycker också en intressant sak var att HF anföll med väldigt mycket folk. Man kom in med många i boxen med en hel del djupledslöpningar och offensiva löpningar från mittfältet då. Vilgot Karlsson till exempel, som ju gjorde ett mål in i straffområdet. Han kom in gång på gång i straffområdet. Även när man då anföll väldigt mycket på vänsterkanten och kom till inlägg genom William och Davidsen, så kom Asad Alhamlavi, som spelar i en annorlunda roll än vad han har haft tidigare i HIF, ute på högerkanten. Han kom in i banan på bortre stolpen och också kom in där med tyngd. Så det var också en detalj som jag fastnade för, att man anföll med mycket folk där i första halvlek på,
det är precis
på
som,
den kanten.
Det är precis som man ska använda Asad Alhamlavi om han nu ska konkurrera. Det blir svårt att konkurrera ut Willem Löper på den positionen, men om han ska få någon speltid i den positionen via inhopp eller om Löper är skadad och så vidare, så är det ju så man ska använda honom. Medan Löper ju är en av elitfotbollens starkaste inläggsspelare i Sverige just nu, även om han jobbar på, och det ser inte sin den här matchen, att komma in i centrala ytor och bli mer liksom attraktiv och kreativ där också, så är det två olika profiler. Så använder man sig av Asad Alhamlavi i en liten ovan roll där till höger, så ska han ju ändå fungera lite mer som en centertank än bara en normal inom situationstecken höger ytterforward kanske gör.
Olika lag första och andra halvlek i HIF.
Ska vi dra dem eller?
Ja, det kanske vi ska göra, så att alla ni som lyssnar får en liten återkomst till hur det såg ut.
Ja, men då gör vi det då. I första halvlek, Kalle Jolsson i mål, Viktor Blixt. Jag kör ju alltid från höger, vilket jag tycker är korrekt. Så Viktor Blixt, Kasper Videll, William Westerlund, en lovande junior, William Davidsen, och så mittfältet Vilgot Karlsson, Lukas Lingman, Adam Kajed, och så där framme från trion Asad Alhamlavi, Rasmus Kajalainen och Rasmus Jönsson. Och så uppställningen i andra halvlek: målvakt Alexander Nilsson, backlinjen från höger Leo Frigel Jansson som gjorde en assist, Ali Suljic, Charlie Beberg, Emil Hellman, mittfältet med Benjamin Aqua, Viktor Lundberg, Brando Henriksson, och så där framme Willem Löper, Anthony van den Hoek och Dennis Olsson.
Försöker snabbt här hänga med i alla dessa namn, men det var ett par saker som jag reflekterade över. Om vi tar första halvleks start 11 då, 4-3-3 kunde jag läsa ut i båda halvlekarna utifrån det du läste upp.
Ja, och det är ju kommunicerat sedan tidigare att det kommer likna ett 4-3-3 eller ett 4-3-1 beroende på lite vilka man möter. Jag tänker Djurgården borta så tror jag man kommer köra mer ett 4-2-3-1 kanske när man har två liksom sittande sköldar. Och i andra matcher så kanske man kör en sexa som vi kallar det, en sittande mittfältare och två åttor som är lite mer framskjutna roller. Och i en sån här match när man tränar mycket anfallsspel så är det naturligt att köra en sexa och två åttor.
Två andra frågor. Första halvleken, som du läste upp det, Rasmus Jönsson uppe i den offensiva trean såklart till vänster.
Ja, jag vet inte om man ska säga såklart, för att det var ju någon form av, det är ingen jätteöverraskning, men lite att man kan fastna där, att han spelar där och inte som åtta på inom mittfältet. För han har ju kommit liksom längre och längre ner i banan och ibland sett ut som en box-till-box mittfältare. Och tidigare i karriären, under sina år i Danmark så ville han ju inte spela så mycket yttermittfältare, men då låg han mycket bredare i det här spelsystemet som de spelar mot Hittarp, så kom han ju in centralt och så nästan ut som en nummer 10, och det är ju där han trivs som bäst i grunden. Och dessutom en intressant detalj, han och Adam Kajed som var vänsteråtta så att säga, till vänster på det där innermittfältet, de växeldrog en del. Adam Kajed kan ju också spela längst framme till vänster i trean längst fram ifrån treon där. Så att de växeldrog där, det är intressant. Om de hittar någon form av kemi där så kan det vara något att bygga vidare på, tror jag.
Och det var också intressant att se då motsatsen i andra halvlek när man då har Dennis Olsson ute till vänster som ju inte är den här centrala spelaren utan är mer en ytter i den bemärkelsen att han håller sig bredare ute på.
Ja, men det är ju mer en löpprofil, inläggsspelare.
Precis, och då var det intressant att se att det var två olika sorters tremannaanfall där man i andra halvlek hade två bredare yttermittfältare i löper och Dennis Olsson, och sen hade två mer centrala i Asad Alamlavi och Rasmus Jönsson i första halvlek där de kom in mer i banan och avlasta eller gav mer understöd till mittfält och Rasmus Karjalainen då som spelar centralt där framme.
Ja, jag håller med, det är intressant. Sen är ju truppen uppbyggd så att man har ju inte fler liksom, liknande profiler som Dennis Olsson och Willem Löper, så någonstans, ja, om inte Rasmus Jönsson hade spelat vänsterforward så hade Adam Kajed eller Benjamin Akra spelat där, och då hade det ändå blivit den profilen att i grunden är det en tia som vill söka sig inåt centralt. Och Asad Alamlaoui har vi då nämnt, han blir ju någonstans över, eller vad man ska säga. Han funkar ju mycket bättre som en ytterforward än vad Rasmus Karjalainen gör exempelvis. Rasmus Karjalainen är ju bara utpräglad nia, och Anthony van den Hoek ska ju också vara nia, så att det gav sig självt på något sätt.
Men ändå lite ovanlig utgångsposition för Rasmus ute till vänster.
Alltså jag vet, alltså med tanke på att det såg ut mycket som en nummer 10 position så är det ju inte egentligen jätteovanligt. Sen är det klart att det är vissa skillnader, men de låg ju liksom inte så brett, och han har ju dessutom spelat yttermittfältare i sin karriär, så att någon form av liksom gyllene medelväg eller vad man ska säga. Det är inte så att han slickade kant. Han har ju inte en yttermittfältare i den bemärkelsen. Och vi pratade om William Davidsson tidigare. Det var ju han som kom fram och liksom höll bredden på vänsterkanten. Det var han som slog inläggen. Det var inte Rasmus Jönsson. Nu slog Rasmus Jönsson ett inlägg till Vilgot Karlsson. Men det var inte ute vid liksom långlinjen. Så att det finns ju olika profiler, olika typer av yttermittfältare. Rasmus Jönsson slickade inte någon vit krita där ute.
Just det här med de olika profilerna var ju Jörgen Lennartsson också inom, tror vi pratade om det i förra poddavsnittet, att han tänker sig en viss flexibilitet just på vänsterkanten. Man får väl räkna med att även Jörgen Lennartsson ser Willem Löper som given ute till höger, och att det då är mer öppet om platsen till vänster, och att man då beroende på motstånd och förväntat matchbild kan laborera lite där med vilken spelarprofil man vill ha ute till till vänster. Vill man ha den här Rasmus Jönsson, Adam Kajed, Benjamin Aqua-typen som går mer inåt i banan och släpper upp Davidsen på utsidan om sig, kan man köra det. Och sen så kan man också ha ett inläggshot i Dennis Olsson som är mer, ett mer brett alternativ.
Och Amoako kommer ju också komma in, han heter väl Amoako, som du har skrivit om Hjelm, kommer komma in i den här leken också och vara ett, och han är ju superdupersnabb enligt rapporter. Så att där är väl en profil till då kanske.
Josef från Ghana.
Josef från Ghana.
Ja, min andra fråga. Ni kanske sitter där och lyssnar, men vänta nu, Hjelm. Du sa ju att du hade två reflektioner här. Du har ju fortfarande inte kommit till din andra punkt.
Men vi babblar för mycket.
Jag har inte glömt bort den, utan jag håller mig fast där uppe i den offensiva trion och återvänder då till andra halvlek, som ju då avslutades med en offensiv trio som säsongen avslutades i fjol, som tog HIF upp till allsvenskan. Ja,
Dennis Olsson spelar ju dock vänsterback, ja, där, för protokollet.
I och för sig gjorde han det, men han var med uppe där till vänster också.
Slog en hyfsat viktig assist.
Ja. Så visst, jag har fel och du har rätt, men ni kanske fattar vad jag är ute efter, att det är Dennis Olssons lite mer normala roll att hålla till där uppe.
Ja.
Kan man dra någon slags signal, slutsats här om att de där tre fick nytt förtroende när säsongen drog igång igen med matcher? Även om han då var vänsterback kom in som vänsterback.
Ja. Jag vet, det är ju givet att de någon gång under försäsongen ska spela ihop, för att det är ju en kittlande trio, och just nu känns den mer lockande än den andra fronttrion. Sen får man vara beredd på att det kommer ändras. De kommer inte spela ihop under hela försäsongen, om det inte liksom är någon helt otrolig braksuccé. Liksom. Men man vill ju testa runt. Man vill liksom leta efter olika kemier. Sådär. Och löper och hook vet man ju att de funkar ihop hela tiden. Så i mitt huvud är det inte givet att de kommer spela varenda försäsongsminut ihop, för att de har redan väldigt många minuter ihop. Dennis Olsson har inte lika många minuter på sin bank. Så att man testar honom med hook och löpare och sånt. Ja. Jag vet inte om man ska dra några liksom jättestora signaler, men han är ju absolut, om man fortsätter och liksom stiga sin utvecklingskurva och håller sig skadefri, så är det ju absolut en startkandidat. Så är det när det börjar brinna till i april och så.
Orkar ni med en tredje reflektion?
Ja, kör!
Jo! En liten, jag kan säga, pudling här från oss i HIF-podden. Men vi kan väl i alla fall säga att vi spekulerade fel på en punkt.
Mittlåset, va?
Ja! Bra! Du har hängt med i detta.
Man har ju lyssnat flitigt när man har varit petad.
Exakt! Och jag noterade ju också det att vi var snett på det. Jag var ju ganska övertygad om att de skulle starta med Ali Suljic och Kasper Widell. Men så blev det ju inte.
Och det går ju lite hand i hand med det jag sa precis, att man kommer att testa i olika formationer, i olika sammansättningar. Och det är fyra ganska jämbördiga mittbackar ändå, om vi räknar in Ravitsoka som är skadad här och nu. Så att man kommer att testa runt.
Vad är nyttig brännässla för mig? Att inte vara för förutseende och övertygande i förutsägelsen.
Ja, men det är ju just mittbackspositionen är ju spännande utifrån det att det finns fyra alternativ. Där kanske då Ali Suljic som nyförvärv som man förväntar sig vara invärvad för att vara ledaren i den här backlinjen. Han kanske står lite högre än de andra här och nu, men de andra tre känns ju, alltså det är jämna, det är tre olika kategorier av spelare också. Ravitsoka som har sin snabbhet som vi vet uppskattas väldigt mycket av Jörgen Lennartsson. Kasper Widell som är ung och lovande och största potentialen.
Och så, precis,
som har den som är bäst rent fysiskt av de här tre alternativen. Charlie Weber som ju har sin vänsterfot i uppspelsfasen som är väldigt nyttig där, så de har ju olika kvaliteter och det Jag har väl svårt att se om vi tänker att HIF ska ha en flexibilitet på vänster ytterpositionen beroende på motstånd, så tror jag inte att Jörgen Lennartsson kommer laborera i Allsvenskan med sitt mittbackspar, utan han vill nog hitta det under försäsongen. Men det känns väl ändå ganska öppet, och att vi kommer i träningsmatcherna få se flera olika konstellationer, men det blir också en nyckel för HIF att liksom knäcka den nöten, vilka två som ska spela ihop. För nu när det är en nivå upp i Allsvenskan, så är det ju otroligt viktigt att åtminstone försvarsspelet fungerar. Så det är någonting det är väl kanske den positionen som jag är mest spänd på att se hur det utvecklar sig under försäsongen, för det känns öppet faktiskt.
Ja, och Kasper Videll är kanske den som har bäst förutsättningar och är den som kan bli mest komplett här. Det finns några skönhetsfläckar hos Ravitsoka, men det finns också en väldig spetsegenskap i explosivitet och snabbhet. Charlie Weber lika så, en väldig spetsegenskap i vänsterfoten och just i uppspelsfasen, men så finns det lite utvecklingsområden också. Så tar Kasper Videll chansen här under försäsongen. Han var ju stundtals väldigt bra i höstas när han fick chansen i takt med, ja, men någon avstängning, någon skada. Det var inte så många ytterbackar tillgängliga, och Ravitsoka tog klivet ut där. Och nu bar han dessutom kaptensbindeln. Vi ska inte prata om de stora signalerna nu, har jag sagt, men ändå 18 år, bär kaptensbindeln i HIFs första match. Kanske ett litet tecken. Det är utländska klubbar som drar i honom. HIF vill en vacker dag ha pengar för honom, men jag tror de vill ha kvar honom ett tag till, för det finns att bygga på där.
Ja, just att alltså, med tanke på den potentialen han har och den möjligheten HIF har att kunna tjäna pengar på honom, så måste man ju också ge honom chansen så småningom. Han kan ju inte sitta på bänken i 30 matcher i Allsvenskan om man vill se honom göra en stor försäljning. Så där är ju en faktor som också definitivt spelar in i det här.
Nej, det är ju faktiskt en faktor. Så, alltså, du säger att det är 50-50 mellan Videll och någon annan mittback, så kanske det tippar över, just för att Videll är än mer försäljningsbar än exempelvis Charlie Weber och Ravitsoka.
Ja, vi har inte nämnt alla målskyttar, va?
Det har vi inte.
Nej, det bör vi väl ändå leverera i en HIF-podd, eller?
Ja, kör.
Ska jag göra det? Du har nämnt en. Vilgot Karlsson.
Ja, och Sebbe nämnde ju Viktor Blixts assist till Assad. Assad Al-Amlaoui, som blev årets första HIF-målskytt.
Precis, och sen Brandur Henriksson och Anthony van den Hurk. Den sist nämnde ju mer en van målskytt.
Ja, Brandur Henriksson fick faktiskt en ganska bra poängkolumn förra året också. Dennis Olsson med assisten på Brandurs mål, och Leo Frigel Jansson, mittback i grunden men spelar högerback nu från U19-laget, assisterade Anthony van den Hoek.
Men han hade någon målgest där, eller målgest. Han hyschade Brandur Henriksson. Vad handlar det där om?
Det är en bra fråga. Det vet vi inte, men man undrar ju.
Det hör ju inte till vanligheterna att man ser den typen av hyschningar på Larens IP när HIF möter hittar. Så det får vi kanske gräva i och se vad
det ska bli till att HIF möter hittar då. Det brukar inte vara lika många hyschningar när det är hittar på Ullared. Men
ni hörde ingenting där på plats, var det där?
Nej, vi stod på andra sidan, så vi vet inte. Vi undersökte, det kanske var dåligt av oss att inte undersöka saken, men vi letar inte rätt på sanningen där, vad som var den bakomliggande orsaken.
Det brukar ju vara så att det är någonting man inte är riktigt nöjd med när man tar till den.
Det var väl någon som skulle vara tyst, tyckte Brandon Henriksson.
Det var också något kryptiskt meddelande från Jörgen Lennartsson till Viktor Blixt efter assisten till 1-0.
Ja, här mörkar ju HIF totalt. För efter målet då, det första målet, så skriker Jörgen Lennartsson ett par, tre gånger till andra kanten där Viktor Blixt är, och vi hörde inte riktigt vad han skrev. Vi stod väldigt nära bänken, men vi hörde inte riktigt. Det var som att det började med silver någonting. Jag trodde ett tag att han skrek Sylvester Stallone eller något, men jag vet inte.
Det var ju lagom otippat, eller?
Ja, men det hade det. Det känns som i oavsett vad det var otippat, men vi vet ju inte liksom hela andemeningen med det. Och så frågade jag Midat Kudusovic som är media- och kommunikationsansvarig. Han, ja men det är en intern grej. Så. Och Viktor Blix likadant. Nej men det är, nej, jag kan inte berätta. Så det, jag tror att det här leder till kvalfesten. För det sägs att Viktor Blix ja, men nu var ganska dominant och han har ju själv sagt att han tog en ledande roll på kvalfesten och att hans lagkamrater fick se lite nya sidor av honom. Han kom ju från Österlen i somras och kanske ja, men var väl inte den som klev in i omklädningsrummet och tog för sig allra mest. Men här så liksom nådde han nya nivåer. Så jag tror det har något med det att göra. Och så ja, men det var någon som sa att det handlar om någon artist eller om någon låt. Så att jag kan tänka mig att när man gått upp till Allsvenskan så lyssnar man på artister och då lyssnar man på låtar. Och då var det denna låten som Jörgen Lennartsson skrek någonting om, men vi vet inte exakt vad. Man hade ju velat lyssna på den lilla trudelutten alltså.
Och framförallt vilken låt det var.
Ja men exakt. Ja. Man hade ju velat ta reda på det.
Ja. Ja, ni kan få det uppdraget av mig till,
jag vill till
nästa veckas podd. Om vi nu kan fortsätta i den här takten med ha en gång i veckan även under försäsongen.
Jag vill ju tro att Viktor Blixt gjorde någon helt galen liksom breakdance på liksom bussens tak liksom, samtidigt som den rullar från Halmstad. Något sånt helt utomjordiskt. Men varför ska man mörka det då? Det bara berättar ju. Så jag vet inte.
Vi kanske ska nämna också innan vi släpper den här matchen helt att det var några spelare som inte kunde vara med. Ravitsuka, det namnet har florerat här. Han kunde inte vara med. Andreas Langgren var inte med. Och sen var det ett par spelare till. Viktor Göransson var inte med.
Jakob Folkeling Persson.
Jakob Folkeling Persson.
Anders Lindegård och Zuma Almanjid.
Just det. Så det finns ju ytterligare några spelare som väntar på sina första minuter. Och några av dem kommer att dröja ett tag för.
Ja, det är Jakob Folkeling Persson. Då dröjer det väl till... Då är vi från mig...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Sommaren typ, så att det blir inga försäsongsminuter från.
Nej, och sen är det ju också frågan om alla de här spelarna, kanske finns någon i dem som vi räknade upp som, vem vet, får starta om i på någon annan plats för att få de här minuterna. Vi
på en annan planet, tror du jag skulle säga.
Det hade, i och för sig för att jag gillar överdrifter, men det hade kanske varit att ta det ett steg för långt.
Nils Arvidsson, han fick inte plats i truppen kan vi också säga.
Fjärde målvakt får man väl ändå säga. Jörgen Lennartsson var ganska tydlig med det dagen innan matchen. Så att, Nils Arvidsson är frisk vad vi vet, men fick inte plats i truppen.
Det här för mig över på en annan punkt, nämligen silly season. Vad är det som händer? Är HIFs trupp komplett nu? Ja, får man väl säga, för att vara försiktig. Det ska man nog kanske inte ta för givet. Det är många spelare på kontrakt, 27 stycken. Det ryktas ju fortfarande om Taha Ali bland annat. Och sen finns det spelare som kanske är på väg ut. Ja, ska ni hjälpa oss här? Och det finns fönster att ta hänsyn till också. Det internationella fönstret är stängt, men inte helt stängt. För det finns några länder som fortfarande låter det få vara lite vind som blåser inifrån och ut och utifrån och in i det där fönstret.
Ja, det finns ju vissa fönster. De största ligorna har ju stängt och där var det väl kanske inte riktigt aktuellt att HIF-spelare skulle hamna. Men det finns ju Andra länder som Ryssland till exempel stänger den 25 februari. Turkiet är stängt, stängde nu ihop med de andra. Där har det ju ryktats lite grann om jag har sett på turkiska Twitterkonton i alla fall att då Brandur Henrikssons namn har nämnts. Men ryska ligan har i alla fall öppet ett tag till, där Polen har öppet i februari ut. Sydkorea som ju faktiskt har hamnat två spelare från Leonard Plana från Brage och Jonathan
Leonard Plana Ring. Som provtränade med HE för typ 7 år sedan, bara en sån sak.
Nu är han i Sydkorea.
Ja,
Jonathan Ring från Kalmar också hamnat där och presenterades på en bensinmack av alla ställen. så det kan man inte ska utesluta helt att det kan finnas intresse från Sydkorea. Det har ju seglat upp som en aktör på marknaden här nu. Fler länder sitter här och scrollar under tiden jag pratar. Så Japan har öppet också 2 april. Så det är också en liga där spelare från Sverige har hamnat. Kina har öppet, men där började väl blev lite svårare nu. Det finns väl ekonomiska hinder som också ställer till det lite i Kina för tillfället. Jag är för dåligt insatt för att förklara det mer än så, men det är väl inte, de är väl inte den starka aktören som de var för några år sedan, kan jag tänka mig.
Men hur är det med en del andra fönster i Europa och Tjeckien?
Ja, jag tänker på Saudi, tänker jag på.
Ja, det är ju... Ja.
Det är inte i Europa, jag vet.
Saudi, den här informationen om transferfönsternas stängning hämtar jag från footballtransfers.com, och enligt dem så stängde Saudi nu 31 januari, så det fönstret ska vara stängt. Sen har vi några andra, Tunisien och Marocko, Sydafrika och Algeriet.
Tjeckien är ju inte helt omöjligt.
Det ligger i Europa.
Tjeckien ska vi leta upp 22 februari, så de har faktiskt öppet ett tag till. Schweiz har öppet till den 15, Slovenien, Slovakien har öppet.
Ja, då är det lite Serbien, starkt att säga att det internationella fönstret är stängt. Det är ganska många fönster som är öppna ju.
Så kan man säga. Och det, jag tänker ju framförallt när du radar upp lite länder här, Sebbe, så tänker jag på Anthony van den Hoek, att det känns ju som, det var ju ingen liksom total chock om det skulle komma intresse från den typen av länder.
Men borde det inte vara så att han redan hade varit såld med alla dessa rykten som har varit ända sedan han kom hit i stort sett, och han är fortfarande kvar?
Jo, just nu är väl känslan att han stannar, sen blir han väl såld imorgon, bara för jag sa det nu. Jag vet inte, jag är inte insatt i exakt hur det går till där, men det verkar ju som att det inte har kommit några bud nu på sistone i alla fall. Men jag bara tänker rimligtvis så den typen av liga, så man tänker inte att Anthony van den Hoek ska gå till Premier League eller Bundesliga sådär. Det är ju kanske liksom nivå sjuket under där, och då är ju så Tjeckien en liga som kanske skulle punga ut lite pengar för att få till sig honom som en potentiell skyttekung, vem vet. Det var därför jag frågade om Saudi också exempelvis.
Finns det fler spelare som kan vara på väg? Nu låter det som att vi tror att Anthony är på väg, men alltså men finns det spelare som skulle kunna hamna någon annanstans?
Ja, alltså det finns ju, om vi bara kollar på vår egna lilla skånska mylla, höll jag på att säga, men inom Sveriges gränser, alltså Viktor Göransson är en sån spelare som kanske skulle må bra av en utlåning. Det kanske står några ettanklubbar exempelvis, nu bara spekulerar jag, i kön där. Han måste ju såklart bli frisk först, så det kanske blir aktuellt först till sommarens transferfönster, men det är ju en spelare som knappt har spelat i HIFs A-lag för att han har fått med sin tid här spolierat av skador och hjärnskakning och whiplash-skada och var borta i princip hela fjolåret. Och Jakob Fölkeling Persson, han har 1 år kvar på kontraktet, lite mindre. Efter den här säsongen så går det ut. Vad händer när han kommer tillbaka till sommaren och laget kanske har satt sig? Ska nog mycket till för att han får speltid då, även om han kan användas på 2 positioner. Han kanske skulle kunna bli aktuell för en en utlåning då. Och sen har vi målvaktsfrågan där Nils Arvidsson eller Alexander Nilsson lär bli utlånad. Skulle jag tro i alla fall. Så att, det finns lite såna bitar också om vi blickar bort från den liksom givna stjärnan Anthony van den Hoek, där vi vet att det finns intressenter. Sen är det ju intresse i olika grader, men det är ju absolut utländska klubbar som har koll på honom, även om det inte läggs bud här och nu.
Sen har vi ju två namn som faktiskt konkret står uppsatta som stjärnor, får vi väl säga att vi har punktat dem under.
Det var väl någon form av, jag gjorde alltså, stjärna
på whiteboard-tavlan. Det var en punkt. Bara för att vara tydlig, och det ser kanske ut som en stjärna. Det var inte min, jag strävade inte efter att försöka rita en stjärna. Nu ser jag, det är ju väldigt dåligt poddögonblick detta, för ingen ser ju vår whiteboard-tavla. Det var punkter framför de här två namnen.
Punkter, precis, punkter. Vilka ska vi ta först?
Det är ju du som är programledare.
Lukas Larsen.
Okej, spännande.
Börjar vi med.
Fint val.
Vad är det där?
Vad är det där? Andreas Granqvist, sportchefen, berättade ju förra veckan, blev det väl, att HIF vill skriva kontrakt med Lukas Larsen som fyller 20 i år och därmed är överårig, kommer från de egna leden, kom till HIF från Malmö FF faktiskt för x antal år sedan, och varit en kugg i U21-serien och i U19-laget och tränade väldigt frekvent med A-laget förra året. Men så är det ju det här med att det finns väldigt många mittbackar i den där kön. Jakob Fölkling Persson får man ju dra in i den kontraktsekvationen också. Han har ju kontrakt och kan användas som mittback, även om han är skadad då, just nu. Men de vill flytta upp honom och låna ut honom direkt så att han får seniorerfarenhet. Andreas Granqvist pratade om ettan eller superettan. Men så tog det en vändning, fick vi uppgifter om igår tisdag. Enligt mina källor så ska han vara klar för AFC Eskilstuna för en permanent övergång. AFC Eskilstuna som blev nia i Superettan förra året. Så att det verkar som att HIF inte riktigt får som de vill där, utan att de tappar Lukas Larsen.
Vad tror ni om den övergången för Lukas Larsens egen del i så fall då?
Det blir ju ett steg uppåt för honom i karriären, som ju är orutinerad på seniornivå och ska försöka slå sig in i ett superettanlag. Det kan ju säkert bli en tuff konkurrenssituation för honom, utan att jag har full koll på AFC Eskilstunas trupp just nu. Men det är ju intressant ur den aspekten att HF uppenbarligen såg en framtid för honom i klubben, och att man ville kontraktera honom för att på sikt kunna använda honom, och att så inte blir fallet utan att han försvinner iväg. Så det är ju klart att det säkert svider lite grann så för HF om man nu har räknat med honom framöver i några år.
Jag tänker på två grejer nu när vi pratar om detta. Är det inte officiellt, men enligt våra källor kommer det bli officiellt, så vi får räkna med att det här stämmer helt enkelt. Men jag tänker på två grejer. Jag tänker på Ludvig Karlius, som HIF ville flytta upp inför förra säsongen, där han valde Mjällby Allsvenskan istället, och det blev inte särskilt bra. Han blev utlånad till IFK Malmö ettan och så. Där vet jag att det fanns en besvikelse i HIF-leden att de tyckte han gjorde fel, för att han de kalkylerade väl med att han kanske inte skulle ta en startplats i Mjällby och att han skulle få ganska rikligt med speltid med HIF i Superettan. Det öppnade i sin tur upp för att Viktor Göransson fick ett A-kontrakt. Om det är någon besvikelse inblandat här vet jag inte. Ludvig Karlius var ju dessutom en liksom Helsingborgskab som har spelat i HIF sedan han var 5, så kanske extra känsligt på grund av det. Sen tänker jag också, om man ser det lite ur Lukas Larsens perspektiv, att han väljer det här. Då tänker jag lite på Carl Thulin som hade HIF-kontrakt i 3 år. Men visst, han fick ett par allsvenska framträdande och lite i Superettan också. Men där var det ju men långa utlåningsperioder till Eskilsminne i ettan. Här sätter ju Lukas Larsen sig på en liksom annan platå, en annan grund. Hade han skrivit kontrakt med HIF, ponerat att han hade kanske blivit utlånad till ettan. Men det ser bättre ut på CV:t att spela superettan fotboll, och det ger ju antagligen en snabbare utveckling också om man bara får speltid. Sen å andra sidan hade han kanske spelat allsvensk fotboll med HIF om han hade fått kontrakt med dem, men den resan hade nog varit lång med tanke på vilka mittbackar de har i ledet och även kontrakterade flera år framöver. Så att man kan väl också förstå att han lockas av att spela superettan fotboll. Sen hade han kanske blivit utlånad till superettan ändå, men ni förstår mitt resonemang.
Lukas Larsen, det namnet som står ovanför honom på vår whiteboardlista, det är ju tavla kanske man ska säga. Det är Taha Ali, men då handlar det ju inte om ut utan om in, och det har ju ryktats ett par veckor här nu om honom. Vad har vi där som det senaste?
Det var ju väl i förra veckan som Nerikes Allehanda kom med nya uppgifter där om att HIF har höjt budet på Taha Ali. Örebro vill ju ha en viss summa för honom, och där har då HIF de har, så i och med att han inte är presenterad än, så har de ju uppenbarligen inte kommit fram till 100% än, så det är väl förmodligen pågående förhandlingar och ja, mycket mer än så vet inte jag för tillfället, mer än att där ska ha kommit ett nytt bud från HIF, och att det är där det ligger till just nu i alla fall.
Men du har läst om något om någon skada också, Sebbe, väl? Vilket ja, ju jag tänker att, nu har jag ingen aning om vad det är för typ av skada, men det kan ju också vara en faktor som gör att det dröjer lite, och jag vet inte vilka andra klubbar som står i intressekön, men det kanske avskräcker någon klubb och så vidare, och Örebro kanske vill trissa upp priset ännu mer, liksom få någon form av budgivning, men det blir kanske svårare om man är skadad just nu. Jag vet inte riktigt hur läget är där, men det skulle kunna vara en möjlig faktor om det då stämmer att du har läst att han är skadad.
Ja, han har ju då missat stora delar av försäsongen på grund av att han rehabiliterar en knäskada som han ska ha dratt på sig under uppehållet. Så hans fysiska status just nu är väl lite oklar på så vis.
Men ni som är vana att läsa om övergångar, rykten som realiseras, rykten som sen inte blir av, kan ni lägga in någon slags bedömning i det här? Det verkar ju ändå finnas ett genuint HIF-intresse. Om man nu har höjt budet också, ska jag försöka vara någon slags översättare för alla som lyssnar till oss, att ja, men det här är på gång, det här är nära, eller vad ska man dra för slutsatser av allt det här?
Jag vet inte, jag blev ju lite intresserad av det där knät, om det stämmer att han är skadad. I vissa fall när spelare inte kommer till spel i försångsmatcher som är på väg bort, så heter de att de är skadade eller sjuka. Men i själva verket är de bara i förhandling med någon annan klubb. Så är det kanske inte i det här fallet. Och stämmer det då att det är en skada, då vill man ju veta vad det är för typ av skada och om det är allvarligt och så vidare. Så att det gör ju att processen kan bli lite försvårad. Och det gör också att jag har lite svårt att sitta på den här stolen och säga om det är nära eller inte. För tänk om han gör en medicinsk undersökning och det visar sig att det ser illavarslande ut. Och det har ju inte jag någon aning om.
Men om han har missat en tid under försäsongen, som du säger här, Sebbe, och HIF ändå saltar budet, så känns det väl ändå som att man haft det här i beaktande och ändå vill ha in honom?
Jo, så känns det ju.
Eller så tolkar jag det när jag hör det här.
Ja. Ja, och det är ju absolut, alltså det är ju en spelare som
som skärmade många i höstas, så även i Sollentuna i ettan. Det glömmer folk, men då var han ruggigt bra också. Jag blev faktiskt förvånad att en klubb som Örebro tog honom. Jag trodde någon ännu liksom starkare allsvensk klubb skulle ta honom redan inför förra året. Så att, ser man till fotbollskvalitet och sånt, så kan man ju förstå att klubbar kämpar för att få till sig honom på ett lite längre kontrakt, kanske 4 år eller någonting. Det är ju en försäljningsbar spelare också, även om han inte är purung. Han är väl 23 år.
Och han, just med tanke på det, den hösten han gjorde i Västerås, så är det ju närmast chockerande att liksom Örebro, som slogs för sin överlevnad i Allsvenskan och misslyckades med att hålla sig kvar, hade 2 stycken spelare utlånade till Västerås som gjorde succé i Superettan tillsammans.
Björndal också.
Precis, Erik Björndal. Ihop med Taha Ali, som var 2 av seriens hetaste spelare under hösten, samtidigt som Örebro gick riktigt svagt i Allsvenskan. Så det är ju också intressant liksom att de inte hade högre status i Örebro.
Jag köper dock Erik Björndal, för det känns som att han är lite Fredrik Olsson, Peter Samuelsson, Stefan Rodevåg facket. Lite för dålig för Allsvenskan, men jäkligt bra i Superettan. Taha Ali kan ju definitivt bli en attraktion i Allsvenskan också. Han har spetsegenskaper som borde göra sig gott även i Allsvenskan.
Vi får väl se om vi får gotta oss åt de spetsegenskaperna på Olympia framöver. Det lär ju komma besked åt något håll om inte allt för lång tid, skulle jag gissa. Det brukar inte vara så utdragna processer ändå här i Sverige.
Nej, jag tror ju säkert att HF, om man nu planerar att få in honom, vill ha det så att man kan jobba med honom här under försäsongen också. Det är alltid positivt att ha truppen på plats så tidigt som möjligt.
Ponera att Tarali kommer in i truppen och att han är frisk och kan spela direkt och så vidare. Så blir det ju också, vi pratade om numerären tidigare, att de är ganska många. Var ska han spela? Och kan det, då har vi Josef Amoako som ska in också. Asad Alamlaoui, hur mår han av det, den konkurrensen exempelvis och så vidare. Och även på mittfältet, Tarali kan väl spela liksom på mittfältet också och skulle kunna göra sig som vänsterforward och sånt också. Så det sätter det lite i en ny situation där också, när vi pratar om spelare som möjligtvis skulle kunna vara på väg bort. Men där är vi ju inte än.
För ju här och nu så är Taha Ali inte presenterad av HIF.
Men det är han kanske
när ni lyssnar på detta, vad vet jag.
Nej, och här och nu, det är alltså onsdag förmiddag och
10:57.
Och ganska mycket här och nu i alla fall inom snart är att HIF ska möta Vidovre i sin andra försäsongsmatch. Kan man säga något om Vidovre? Brukar ni vara där i Danmark och kolla på deras matcher? Det skulle inte förvåna mig i och för sig om ni tar er lediga tid och pendlar över till Danmark.
Vidovre, där har väl Lukas Olander spelat. Har han inte det?
Jo, det vill jag nog minnas att han har.
Men den före detta stortalangen i HIF som spelar i Eskilsminne nu. Han har varit i... Nej. Han har inte varit i Vidovre. Han har varit i 4 danska klubbar. Brønshøj, Helsingør.
Men det var en avancerad gissning.
Fremad Amager och Næstved.
Men, ja, okay. Men Vidovre, vad spelar de någonstans? Vad är det för lag? Alltså, vad tillhör de för liga?
De spelar i andra ligan i Danmark och i tabell 2. Och de har alltså, stämmer det att de har blivit danska mästare 3 gånger? Dansk cupvinnare 1 gång.
Fråga mig som kommer från Västmanland.
Och sen har de vunnit danska tredje ligan. Ja men det verkar så. Vi får se om man kan lita på transfermarkt. De har någon färing i laget. Det har ju HIF också. Många danskar.
Och vad sa du att deras stjärna hette? Nej, jag skojar bara.
Ja.
Men ett topplag i Danmarks motsvarighet till Superettan. Alltså, det bör ju inte vara ett... Det är ju nog ett steg upp från hitup, får man ju förmoda i så fall.
Det lär det vara och
Martin Spellman spelar där, som var i Mjällby tidigare för inte så länge sedan. Han har varit i Genshiver League också. som ni säkert vet.
Ja. Ja. Men hur som helst, alla som vill har möjlighet att se den här matchen.
Ja, det enda som krävs är att man har en prenumeration på hd.se eller papperstidning, då ingår ju också nätupplagan så att säga. Så om man fortfarande inte har skaffat en sån prenumeration, så är det hög tid att göra det nu så man kan hänga med. Vi sänder ju utöver då hitta på och vidare matcherna, sänder vi ju ytterligare två matcher mot Ängelholm och Helsingör, om jag inte har helt fel.
Helsingör som för övrigt leder den här ligan där Vidove är med.
Bra info. Ska vi bjuda på en extra punkt här innan vi avslutar programmet? För det är ju ändå väldigt, när vi ändå har varit inne och pratar om danska lag, så det är ju väldigt spännande och roligt att det är så många svenskar som går till Danmark.
Du tänker
nej,
på...
Alltså, ska vi verkligen prata om detta?
Nej,
jag och Erik stod här innan och var brutalt upprörda över det faktum att flera allsvenska klubbar säljer stora talanger till danska lag och att ekonomin i Danmark sticker iväg i förhållande till
Sverige. Ja, och det är inte bara de stora talangerna, det är ju dessutom Benjamin Nygren får väl klassas som en stor talang, men när han kommer hem från Belgien och Nederländerna kan han inte komma hem till allsvenskan istället, och Carl Björk och vad har vi mer?
Emil Holm. Erik Karl,
alltså den kategorin som inte är så dominanta. Där snackar vi inte Amo, Bergman, Johannesson liksom klass och talang. Och ska de gå dit också? Och så, det är bara en sån där...
HIF får kanske se upp, cirkel, alltså. Se upp för de danska klubbarna också när det har ryktats om Kasper Widell till ja, Belgien till exempel, så alltså. Definitivt kan ju de danska klubbarna bli en faktor i det
alltså, spelet. FCK hade ju kunnat köpa en Armin Hotsic, liksom. De har ju pengar för det. Så att, det är jobbigt. Man blir lite gråtfärdig faktiskt.
Ja, det är absolut inte omöjligt att HIFs unga spelare som Widell till exempel, Adam Kajed och de som har visat framfötterna, att de finns på flera danska klubbars radar.
Det skulle vore konstigt om de inte gör.
Definitivt inte förvåna mig om så är fallet.
Mm. Om ni som lyssnar, om ni inte har förstått det, så jag är ganska mycket för att provocera mina kollegor, och hade ni varit med innan vi drog igång den här inspelningen av HIF-podden, så hade ni kanske gjort som jag, lätt lite försynt i bakgrunden, för det var riktigt starka känslor här inne, och jag tänkte bara så här: perfekt uppladdning för veckans avsnitt, nu är de riktigt på tårna, de här två herrarna.
Ja, det gör som man brinner.
Jag må tycka om Danmark och hysa varma känslor för det danska landslaget.
Men Joakim Mähl är ju en av dina absoluta favoritspelare i hela världen.
Ja, så
det
han,
ska vi ändå säga. Det han, så att vi har något emot Danmark.
Han fångade ju mitt hjärta under EM i somras, och det gjorde ju hela det danska landslaget. Men när det kommer till klubblagsfotboll, så får gärna de svenska klubbarna steppa upp lite och hänga på de danska. Även om det just nu ser ut att gå åt precis motsatt håll.
Ja, jag är inget emot när FC Köpenhamn möter Barcelona på parken och sådär. Men de ska inte knycka för många av våra talanger, och de ska inte knycka våra mediokra spelare heller. De ska vara 3+-spelare i vår liga.
De ska överhuvudtaget aldrig värva en svensk spelare, det är det ni säger. vi stannar där på den punkten. Vi går inte vidare där nu. Det kanske finns anledning att återkomma till det här om det skulle visa sig att något dansk lag köper en spelare från HIF. Vad vet jag, men för nu tycker jag inte att vi ska prata mer om den danska fotbollen, utan koncentrera oss på att HIF faktiskt har match igen på lördag, och vi kommer att vara där, och vi kommer att direkt sända, och vi kommer att ge er allt som vi kan ge er, och vi hoppas att ni följer med oss som ni alltid gör, och så tackar vi er för ert intresse den här veckan i HIF-podden. We'll be right back.
Bingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.